en annans, och då är vi tillbaka i skolans värld. Vi flyttar oss en liten sträcka här. En bit bort här kan vi säga att vi passerade David Nilssons grav. Och David var alltså, vi skulle väl kalla det för biologilärare idag, naturkunskapslärare på läroverket. Och han, ja, David Nilsson var ju en av de största zoologerna i Sverige och deltog i flera upptäcktsresningar, resanden och så, innan han landade här i Skara. Han heter David Nilsson. Ja, det låter som någonting vi får kolla upp. Hade han en son som hette Hosianna? Det kan han vara så. Ja, som ju var Davids son då. Ja, det får vi notera. Ta med till nästa vandring. Ja, den är David Nilsson i alla fall. Han var amanuens vid zoologiska institutionen vid Uppsala universitet och assistent i Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen under Östersjö- och Nordsjöexpeditionen 1911-1912. Och han övergick därefter till lärarbanan, det var väl kanske mindre äventyrligt då. Men han tog varje chans att göra flera studieresor utomlands, bland annat i Helgoland 1922. Han publicerade skrifter om fiskar, borstmaskar samt havsborstmaskarnas nervsystem. Är ni? Han var vice ordförande i Skaraborgs läns naturskyddsförening och vice ordförande i Skaraborgs läns fiskerikommitté, får vi veta. Här framme står vi framför en av de mest namnkunniga svenska namnkunniga lektorerna vid skolan i Skara. Det är ju Hugo Svensson, Svensson med W, som vi har här. Läroverksadjunkten Hugo Svensson. Han föddes 1879 i Stockholm som son till Magnus Wilhelm Svensson och hans hustru Wilhelmina Andersson. Och han växte upp i en kreativ och kulturell miljö, får vi reda på. Hans liv och gärningar har lämnat bestående avtryck i det svenska utbildningsväsendet och kulturlivet. Och han läste i Uppsala, gjorde en fil. kand. Där och hade tonvikt på franska språket. Han valde att ägna sitt liv åt läraryrket och 1911 kom han då till Högre allmänna läroverket i Skara. Och det var en tjänst som han skulle behålla till sin pensionering 33 år senare, 1944. Passionerad för undervisning, engagemang för sina elever, omtyckt och respekterad lärare. Han var också författare. Jag har lagt fram vid kaffebordet där borta som lockar efter vandringen här nu. Hans bok Paul Hoffman, läroverksadjunkt. Läste om den i vintras faktiskt här och det var ju riktigt intressant. Om en ung lärare som är stora ambitioner som kommer från den stora staden till den lilla staden. Den heter ju Broköping eller någonting. Lätt maskerat Skara alltså. Mm. Och det är också fördold kritik mot skolöverstyrelsen där. Hur lite de förstår av hur det egentligen fungerar på en skola. Det är inte utan att vissa lite klockor ringer bekant här. Ja, han har även skrivit Hjalmar Wilén och hans klass. Det här är böcker från 1930-talet vi pratar om då. Det gav en inblick i skolans värld och reflekterade hans egna erfarenheter och observationer. Och fick bra recensioner och såldes bra på sin tid också. Paul Hoffman. Och djup förståelse för de mänskliga relationerna vid skolan. Han var också en djupt engagerad kulturpersonlighet här i Skara, denne Svensson. Han bidrog till stadens kulturella utveckling genom sina böcker. Han skrev ju bland annat Utbörling i Västergötland, så heter den väl. Och en bok som heter Skara. Plus ett antal andra böcker. Så Hugo Svensson har skrivit en hel del om just staden Skara. Han var dessutom ordförande i det som heter Skara Humanistiska Förbund. Hoppas jag att ni är medlemmar där. Under 12 år på 1930- och 40-talen. Hans förmåga att skildra Västergötlands kultur och historia i sina verk gjorde honom till en uppskattad och älskad författare. Det är Hugo Svensson. Ni kan ju se att det finns en viss tragik i årtalen här. Hans hustru avled 1950. Två av hans barn avled före honom själv, och 1957 så finns alltså Hugo Svensson och hans dotter Kerstin kvar i livet, bara i familjen. Och Kerstin lever ända till 2007. Jag vet inte om det var någon som kände henne. Jag tror hon bodde i Skara faktiskt. Men ingen av dem var gift, så hon heter väl Kerstin Svensson. Hugo Svensson. Han startade inte, men han var ordförande. Humaniska startade 1899, men på 30-talet och framåt. Det var ju så att man firade 40-årsjubileum 1939, och den jubileumsboken där, den Skara studier 1, som är ju Hugo Svenssons signum. Han har skrivit det mesta av det som står i den. Ja, ett riktigt stort namn inom skolans värld. Vänta på oss bakom häcken här. Vi ska ta och traska förbi, och då kan vi ju under tiden så kan vi ju gärna ta en titt på hur fint de har gjort här på kyrkogårdsförvaltningen. Två stycken rejäla såna här ramgravar har gjorts om så att det har blivit minneslund. Alltså kyrkogården här, gamla kyrkogården, är ju idag som man säger full. Alltså det finns inte plats för kistgravar längre här, man tillåter inte det längre. Däremot så kan man ju välja gravskick som är antingen urnsättning eller olika minneslundsalternativ. Och det finns då en sån minneslund där, det är toppenfint va? Finns även på andra sidan en minneslund här. Ni kanske anar en sten där med tre stycken metallplattor på. Och när vi går här ut med Skaraborgsvägen så ska ni titta åt vänster och se hon, smeden Theresia heter hon där, från Kinnekulle, som har gjort fantastisk smidesgrind som leder in på minneslunden. Ursäkta mig. Den här sträckan var från början allmänna linjen. Då pratar vi inte skola här, allmänna linjen, utan allmänna linjen i kyrkogårdssammanhang var alltså kyrkogårdar enligt den här regleringen från 1815 delades upp dels i gravplatser som man kunde köpa och äga, och dels i en allmän linje. Det vill säga, om du var medellös så hade du förstås rätt till en grav. Men då begravdes man inte i familjegravar, utan allt eftersom man avled. Det här är den gamla allmänna linjen. Och man hade då en liten enkel platta, bara då, en gravplatta. Det här systemet med allmänna linjen läste jag fanns kvar annat till 1965 faktiskt. Men idag så syns den väl inte egentligen på någon av våra kyrkogårdar. Och idag är det ju vanliga urngravar här. Vi tar oss här runt, passerar minneslunden och då har vi nått fram till gravstenen med inskriften rektorn, teologie doktorn Eva Maria Theodora Åsbrink 1912-2001. Och många av oss skaraborgare har ju egna minnen från Eva Åsbrink förstås. Jag minns henne från de här föredragen som hon höll i domkyrkan om domkyrkans fönster. Och vi bodde i prästgården i Ljung under 8 år, våra barn föddes där. Och då ringde hon i förväg och sa, jag tänkte komma med en grupp pensionärer, vi skulle någonstans vart det nu var. Det skulle vara ganska lämpligt att stanna för en kopp kaffe i eran prästgård. Ja. Skulle det gå för sig? Och Eva Åsbrink säger, sa man aldrig nej till, kan jag säga. Och det var ju bara roligt dessutom, för hon var ju trevlig personlighet. Och då, hon var ju också aktiv ända in till sista steget, kan man säga. Hon dog ju bokstavligen mitt i steget på väg till något föredrag i Rotary eller något liknande då. Ja, absolut. Hon föddes i alla fall prästdotter 1912 i Helsingfors, och hon var en pionjär både i teologi och i politik för den delen också. Och som ni kanske vet så var hon ju den första kvinnan i Sverige som disputerade i teologi. Hon var verksam politiker, debattör, skolledare. Hon flyttade till Skara 1941, blev adjunkt vid Katedralskolan och uppskattad lärare, ska jag säga. Jag har ju inte kommit i kontakt med henne i den rollen, men är det någon som har haft henne som lärare? Ja. Ja. Och hade vi haft Barbro Olofsson, statsvandraren här, så hade hon säkert berättat om hur Eva Åsbrink uppmuntrade henne till att läsa vidare och så. Jag ska inte återge hennes historia, men hon hade i alla fall väldigt varma minnen utav, eller har väldigt varma minnen utav Eva Åsbrink. Så är det. Hon hade ett djupt engagemang för sina elever, arbetade för att behandla flickor och pojkar lika. Min egen pappa Lars, han berättar också att det var roligt att ha Eva Åsbrink. Alla andra lärare, de hade liksom fasta teman för uppsatser och så. Eva Åsbrink kunde ha ett uppsatstema som var ett barn gråter. Det passade honom precis, för att inte behöva vara inlåst i någon inrutad, utan då kunde man liksom skriva på och fantisera och så. Jag har också pratat med många som tyckte att det var jättejobbigt med Eva Åsbrink. Så hon var, det var ingen som var likgiltig inför henne, så kan vi definitivt säga. Det här med att behandla pojkar och flickor lika var viktigt för henne. Och vi ska säga att den här tiden, vi pratar 50-60-tal alltså, på Katedralskolan, var kontroversiell, konfliktfylld. Bland annat skrevs det mycket även i riksmedierna om penalismen, inte penalismen utan penalismen på Katedralskolan. Det vill säga att äldre elever var behandlade yngre elever illa. Och hon ingrep aktivt i detta och blev, kan man säga, utav många MVI:er och av de manliga eleverna, ja, illa omtyckt. För hon la sig i saker, hon gjorde det jobb hon borde göra, skulle jag säga med mina ögon idag, men det var inte alla som uppskattade det riktigt. Ja, ett av hennes initiativ var ju att skapa en motsvarighet till mans- eller pojkören MV, DQ. Det var hon som tog initiativet till OP, Octo Poelle, alltså flickkören, åtta flickor. Som för övrigt lever efter en lite krasslig pandemiperiod i högönslig välmåga, vilket är jätteroligt. Ja, det var många sidospår. Hon var ju aktiv också som politiker, som vi sa, och satt ju långa perioder i Sveriges riksdag för Socialdemokraterna. Det var ju också under den perioden, ni vet, som det stora östfönstret kom till i Skara domkyrka, och det är ju på grund av en motion som bär Eva Åsbrinks signum som man lyckades få ihop medel från Sveriges riksdag till det stora östfönstret, altartavlefönstret i domkyrkan 1976. Men hon hade ju alltid svårt att inlämma sig och forma in sig i någonstans. Och hon lämnade 1979, så lämnade hon Socialdemokraterna och bildade ju ett eget parti. Minns ni vad det hette? Precis, ja, inte Ny Demokrati, men Nya Partiet. Ny Demokrati, det var en annan skarabo som, ja. Som inte heller gillar att foga in sig i mallar, tror jag. Och det gjorde hon tillsammans med en som heter Gösta Söderlund och, hör och häpna, Hasse Eriksson. Minns ni han? Transportarbetarbasen, han som semestrade i Franco och Spanien och fick ovet av detta. Ja. De ställde i alla fall upp i lokalvalen mellan 1980 och 85, säger uppslagsboken. Hon var engagerad kyrkopolitiker, och vem hade kunnat tänka någonting annat? Hon var ordförande i Skara församlingsdelegerade, vice ordförande i kyrkorådet, kyrkofullmäktige och som sagt också då teologisk forskare. Och skrev då en avhandling som hette Genom portar. Ja, det gjorde hon. Ja, just det. Vem var det egentligen? Det var många, hennes gode vän Holmstedt satt ju många sena kvällar i gamla biblioteket där. Det var väl en och annan som sa att det var han som skrev den där. Men ingen skugga över Eva naturligtvis. Men den här avhandlingen genom portar behandlar kvinnors ställning i kyrkan under 1800-talet. Det var ett viktigt pionjärarbete inom forskningsområden som genus och kyrka. Det var forskningsområden som på 60-talet knappt fanns ju. Hon spelade en viktig roll på många områden och faktum är att hon finns representerad på ett offentligt konstverk i Stockholm. Det vet ni väl va? Finns en stans där ni kan få se vad Åsbrinks namn för evigt inblästrat i betongen. Och det är hon i åker tunnelbana. Och då, nästa gång ni är där så stannar ni till vid Östermalms tunnelbanestation där Siri Derkert någon gång på 60-talet blästrade in Ellen Key, Eva Åsbrink, Rachel Carson, Tyst vår och Eva Åsbrink i ett hörna. Så det är väl rätt så häftigt. Så var det. Hon var ju en moralens väktare. Det finns ju historier om hur hon gått fram till två stycken elever som stod och kramades på skolgården och sa det där sysslar vi inte med här. hon hade ju sällskap med Gustav Holmqvist och Holmstedt och de gifte sig ju också. Han som ju vilar i samma grav här föddes 15 augusti 1910 i Skara och avled 25 maj 1985 i sin älskade hemstad. Han var också engagerad i styrelset här i Skara. Han började sin karriär som lärare och blev senare rektor vid en av stadens skolor. Han kom att spela en avgörande roll i många unga människors liv. Alltid med ett vänligt leende och en pedagogisk anda som genomsyrade hans arbete. Jag vet att han som pensionerad lärare ofta vikarierade här. Jag vet inte om det är någon som har erfarenhet av Holmstedt som lärare. Är det något vi ska nämna? Ja, det funkade inte jättebra där med andra ord. Nej. Hans smeknamn som ju var Plätten, lektor Plätt, fick han genom en lekfull historia som vittnade om hans humor och nära kontakt med eleverna. Han var också hängiven ledamot av Skara stadsfullmäktige och han jobbade för stadens sociala och kulturella liv. Och tillsammans med Eva Åsbrink så var de ju någon slags first lady och first person i Skara stad under en viss period i alla fall. Eva skrev ju en bok som hette Fyra ögon för att leva. Om jag minns rätt. Jag har med den, den ligger här vid kaffebordet också, man får bläddra i den. Det är ju en slags vänbok eller kärleksbok till maken Gustav kan man säga. Eller egentligen, han skriver också, de har skrivit den tillsammans. Det finns stycken i den boken som inte är jättetrevliga mot andra kollegor kan man säga. Men hon var ju inte rädd för att lägga fingrarna emellan och vara väldigt kritisk om man säger så. Det var Eva Åsbrink. Någon som... Då hörni, jag tänkte vi skulle gå tillbaka till gravkapellet och säga några ord om själva huset där. Tyvärr tänkte jag inte på det. Det är klart att vi borde ha lånat med oss nyckeln och gå in där. Nu är det förråd så att det kanske inte hade varit så jättespännande. Men hur ofta får man den möjligheten att titta in där? Om man inte arbetar vid kyrkogårdsförvaltningen förstås. Ja, det är alltid spännande att tala om Eva Åsbrink. Man får alltid spännande personliga berättelser, tror jag. Det är roligt. Hörrni, jag såg att här emellan ligger också ytterligare en David. Nämligen David Larsson. Som ju var vaktmästare på det gamla läroverket. Och det var ju den, han är ju med på många bilder. Eftersom det ju var han som på studentexamens tid, alltså före 68, så var det ju han som talade om till folk som stod där nere och väntade efter det var muntan då som kanske var den sista delen och öppnade fönstret ovanför klockan där på läroverket, stadshuset. Alla! Och alla jublade och så. Eller också så var det helt tyst och han höll upp ett finger eller två fingrar för det antal som hade blivit kuggade. Och då var det tystnad, man gick i tystnad därifrån och sen firade man nog hemma i trädgården så att säga, men Det var inget offentligt firande då, så det var naturligtvis ett fruktansvärt system. Men han såg också till så att folk inte blev kuggade, för att på väg in till den sista skrivningen så stod han ju med en snusdosa där och bjöd på snus. Och det var någon slags tursnus där, så att man snusade man det så klarade man sig. Och det var ju då viktigt att man inte skulle nysa. Jag tänkte just hålla tungan rätt i munnen här nu. Klart att Gullan har koll på. Precis så. Man skulle ju inte nysa. För nös man, då körde man. Och det var ju sånt här snus som man drog in i näsan, tror jag också. Där. Det var inte något sånt enkelt som man stoppade, som ungdomarna stoppade under läppen idag här. Och det var ju också så, apropå Eva Åsbrink, att hon alltid tog första snusen och alltid nös. Hon hade ju redan klarat studenten, så att hon kunde ta den smällen för laget. Det vittnar ju om ganska mycket humor, tycker jag också. Och roligt. Vi ska säga några ord om, det var alltså apropå David Larsson som jag såg också ligger här. Gravkapellet, ja, det fanns inget gravkapell från början här. Det fanns ett magasin, kan man säga, eller en enkel träbyggnad för förvaring av kistor i väntan på begravning. Men 1894 så kommer det här kapellet på plats. Arkitekten på modet heter Aron Johansson och han var då känd för det då nya, idag gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm. Det är han som har gjort det, Aron Johansson. 50 år senare, då är vi på 1940-talet, så renoveras kapellet här. Från början hade det här tjusiga trappstensgavlar och det var liksom utskjutande tegelpartier och så. Man ser gamla bilder, men de plockades bort. Och fönstren fick antikglas med blyspröjs. Och det är konservatorn Olle Hellström framme som har gjort väldigt mycket i den här stan. Skapat målad dekor i taket. Och GS möbler på Rådhusgatan. Värst var vi hamnade på Rådhusgatan idag. De fick leverera de nya sofforna här inne. Tyvärr glömde jag att låna nyckeln, annars hade det varit spännande att titta in där. Idag är det förråd för kyrkogårdsförvaltningen där inne, men det hade ju varit, faktiskt varit kul att titta in. Då på 40-talet fick man vatten och avlopp här också. Och i början av 1970-talet så tillkom de här byggnaderna ni ser där. Det är alltså bårhus, personalbyggnad och så vidare. Här var ju begravningar fram till år 2006. Där då, när det nya gravkapellet ute på Sankt Marie kapell, nya begravningsplatsen, invigs. Och som vi sa så är ju kyrkogården här full, men man kan begravas, urngravar finns det här så att säga, och minneslundar och så. Så ser det ut. Det var Skaras nya begravningsplats när den invigdes, och idag är den Skaras gamla. Och jag tänker mig att den här kommer att finnas kvar länge än. Ni ser den här allmänna linjen här har ju gott om plats kvar, som vi kan se. Och det är ju också en fantastisk kulturell plats. Det är en populär strövplats också för Skarabor. Bara att gå runt här under de stora höga träna. Jag sitter med i det som heter kyrkogårdsutskottet och där diskuterar vi ständigt just de stora träna. En del av dem är på väg att bli farliga. Och samtidigt är det så pass riskabelt att börja bråka och ta ner dem. Man vet inte riktigt var de ramlar ner någonstans och så. Men vi får hoppas att länge än att vi får ha kvar de här, den här miljön som vi har mitt inne i stan här. Då så har vi traskat runt nästan en timme tillsammans här nu på denna lilla fyrkant. Jag tackar så mycket för mig. Och tackar dig ni som var med och hedrade en pigg 200-åring här nu då. Nu behöver vi ju en kopp kaffe efter den här. Definitivt. Och en bulle är nog inte fel heller. Och vill man bläddra i Eva Åsbrinks böcker eller Hugo Svenssons bok där så går det också bra.